Så, nu kommer en av de mest spännande delarna av gudstjänsten. Det är när man ser att tekniken fungerar som den ska. Titta, wow, vad härligt. Vad glad jag blir. Det är alltid skönt. Och vad många ni var helt plötsligt. Kul att ni kommer in från en varm, härlig och solig dag. Det är lite bra, för nu ska vi in i mörkret. Vi ska ta oss till Nahums bok. Det är en ganska mörk bok. Till det yttre. Nahums bok, kan man säga, det är en uppföljare på Jona bok. Ni känner till profeten Jona, den mest ofrivilliga av alla profeter. Och som dessutom inte hade så mycket att säga annat att gör bättring. Det var hans budskap. Till det assyriska riket. Han skulle gå till Nineve, vet ni, och predika gör bättring. Nu 100 år senare är det Nahum som också har en profetia som i mycket vänder sig just till det assyriska riket. För deras bättring höll inte i sig speciellt länge. Det vet vi från historien och ifrån Bibeln. Ungefär 50 år efter Jonas så invaderade de Nordriket. Och fördrev folket därifrån till andra delar av sitt rike. Assyriska riket var ett stort imperium. Ni ser här, det som är ljust och mörkgrönt, det var det assyriska riket. Och så ser ni en liten gul prick där. Det är judarike. Ja. Ja. Assyrierna, de var ett hänsynslöst krigarfolk. Ett av de, i alla fall första, och ett av de mest hänsynslösa i vår historia. Krig var en del av deras gudstyrkan. Det var en del av hur de tillbad sina gudar. Och tortyr och offer av sina fångar, det var vanliga inslag. Uttrycket conquer and divide, alltså besegra och splittra, det kommer ifrån deras politik. För när de tog över andra länder så tvångsförflyttade de människor därifrån till andra delar av sitt rike. Vilket ju var ganska smart, för det gjorde ju att de som blev förflyttade blev väldigt tvungna att hålla sig väl med de assyriska herrarna för att få beskydd i det nya landet. Det de ju såg som utbölingar. Men det betyder ju också att assyrierna fick hjälp att utöva sitt förtryck mot det land de hade ockuperat med de här nya inbyggarna. Hänger ni med? Smart, men inte speciellt trevligt. Så människor från olika delar av det assyriska riket blev också förflyttade till Nordriket, Israel, som det hette. Och det är det som sedan under Jesu tid kallas för Samarien. Man kan också läsa i krönikeböckerna om att de som kom till Nordriket, det gick inte så bra för dem, så de började också tillbe Javé för säkerhets skull och gjorde en hybridreligion. Det var väl därför de blev så föraktade av judarna senare. Ja, judar då. Är det Guds spillra i denna fruktansvärda öken utav våld och förtryck? Ja, tyvärr inte alltså. Under Nahums tid så hade man en kung som hette Manasse. Och han var en av de värsta kungar som någonsin har funnits i historien. I alla fall i Judas historia, judarikets historia. Han tillbad samma avgudar som man hade tillbett där innan. Och som man tillbad i rikna runt omkring. Till och med inne i templet i Jerusalem uppförde han pålar och altaren åt andra gudar. Han gjorde mer ont än de folk de hade kuvat, står det i krönikeboken. Så, inte heller i Judén och Jerusalem tillbads vår Gud. Varken av kung eller präster, och antagligen inte av någon större del av folket heller av den anledningen. Men det borde ha funnits åtminstone en mindre mängd människor som precis som Nahum vände sig till Gud och längtade efter någonting annat. Som längtade efter att upprätta deras rike och religion igen. Ja, så var läget för Nahum. De var en liten flock får omgivna av vargar som tillbad Gud. Och här kommer alltså Nahum igen, 100 år efter Jona, för att varna Assyrien för vad deras onda handlingar ska ta vägen. Och tycker man om att läsa krigs- och våldsskildringar och ändå vara lite from, då ska man läsa Nahum, speciellt andra och tredje kapitlet. Det kan jag rekommendera. Där skildras det väldigt detaljerat om hur det slaktas och hur man tar skatter och så. Så här står det i kapitel 2 bland annat. Nineve är som en damm vars vatten strömmar ut. Stanna, stanna. Nej, ingen vänder tillbaka. Hugg för av silvret, hugg för av guldet. Här finns omättliga skatter, dyrbarheter i överflöd. Allt är skövlat, fördärvat, förött. Hjärtat dras samman och knäna darrar. Kroppen skälver och alla ansikten vitnar. Ja. Och så fortsätter i kapitel 3 också. Om hela landets undergång och hur kungen utav Nineve så småningom slaktas. Så Nahum profeterar dom över Assyrien, och så småningom så vet vi att babylonierna kom och intog och härjade och förödde hela landet. Allt i enlighet med Nahums profetia. Sen ska man komma ihåg att babylonierna var ju inte heller några snälla gossar. De var ungefär lika grymma som assyrierna. Inte riktigt lika illa, men nästan. Så det var liksom inte så att de var gudsmän som kom. Det var liksom ingen här av Guds stridsmän. Men Gud använde dem för att förgöra någonting ännu ondare. Och sen vet vi att babylonierna fick ju stryk av perserna. Som ju väl fick stryk av någon annan. Ja, så håller vi gärna på i vår mänskliga historia. Ja. Så en stor del av Nahums bok handlar om detta. Hur Assyrien, deras våld ska få ett slut och hur det ska gå till. Men framförallt i första kapitlet så handlar det också om andra saker. Och Nahum i sig, det betyder tröst. Visste ni det? Det visste inte jag innan, vilket är ju ganska spännande. Det betyder tröst. Så även om boken beskriver mycket av dom över Assyrien och kunde kännas som en varning för dem, så är den här boken, tror jag, riktad framförallt till den här skaran i Juda och kanske i Israel också, om de lyckas höra det här, som fortfarande tjänar och tillbar Herren Gud. För att tjäna som tröst i den här tiden. Man kan misstänka att de är ganska nedslagna och misströstande, eller hur? Och när det är så att man känner att livet går en emot, då ställer man ju ofta frågorna om: vill Gud hjälpa mig? Kan han hjälpa mig? Och i så fall när? Och jag tror att de som fanns där i Juda ställde samma frågor. Kan Gud? Vill han? Jag tror inte de frågar varför, för de fattar nog varför det såg ut som det gjorde just då. Men kan Gud? Vill han? Och i så fall när? Ja, kan Gud? En stor del av verserna i kapitel 1 handlar om beskrivningar av Gud och beskriver Gud som stor och mäktig. Vi kan läsa här ifrån vers 4-6. Han straffar havet och låter det torka ut. Han låter alla floder sina. Bergen darrar för honom och höjderna smälter. Jorden bävar för hans ansikte. Världen och alla som bor där. Vem kan bestå inför hans harm? Vem kan uthärda hans vredes glöd? Hans vrede brinner som eld och klipporna spricker inför honom. Alltså han kan. Gud kan. Han har kraften. Han har förmågan. När svarar inte Nahum på när det här kommer ske? Men vi vet att det skedde ju ganska snart efteråt som babylonierna intog här. Så Nahum berättar för sina gelikar att Gud kan. Han har kraften, han har makten. Man kan undra när det ser ut som det gör i världen. Men han har kraften, han har makten. Nu frågar han, vill Gud då? Ja, frågan om Gud vill beskrivs på ett sätt där i Nahum. Som ju till det första kan kännas lite sådär problematiskt, tycker jag. Och kanske för mig i alla fall, och kanske för er också. I vers 2 står det att Gud är hämndens Gud och en vredens Gud. Och det står på ganska många ställen i Bibeln. Men att prata om Gud som en hämndens Gud och fylld av vrede, jag vet inte hur många av er som känner bekväma med det. Jag kan säga så här, det är ingenting som jag tar i söndagsskolan. För det känns inte helt bekvämt att prata om Gud som hämndens Gud. Jag pratar hellre om att Gud är en kärleksfull Gud. Så. Men, och dessutom är det ju så att historien är ganska full av gudar i olika religioner och mytologier som är ganska hämndgiriga och vredgade och beter sig rätt illa. Och tycker att de kan bete sig hur som helst om människorna inte tillber på rätt sätt eller tillräckligt mycket och så vidare. Men hur är det med vår Gud? Vad är han blir arg över? Är det att han inte blir tillbedd tillräckligt mycket? Är det att det inte offras tillräckligt mycket till honom? Nej. Det är inte det han... Det är inte det som får honom att bli arg. Det är inte det som får honom att hämnas. Guds ilska, den riktar sig mot orättvisor och förtryck av olika slag. Kristus predikade utifrån Amos för några veckor sedan. Det är en väldigt tydlig profet när det handlar om just sociala orättvisor, inte minst. Hur arg och förtvivlad Gud över det. Och hur vred han blir. Och i psalm 4 kan vi också läsa om hur David ber Gud att komma med hämnd och reagera på allt det onda som sker i hans rike. Då kan vi tycka att David borde kunna ta en del själv och se till det. Och det gjorde han säkert. Men det fanns också saker som kanske inte var direkt olagligt och som David inte kunde agera på. Så han bad Gud att hämnas på de personer som krossar och förtrycker. Som dödar änkor, främlingar och faderlösa. Alltså de som är de mest utsatta i det judiska samhället. Det blir Gud väldigt arg på. När vi utsätter de värnlösa och de mest utsatta. Men Guds vrede, det riktar sig inte mot människor. Utan det riktas mot ondskan och onda handlingar. Det är det som är hans måltavla. Sen kan det vara så att vi människor väljer att hålla fast vid vår ondska och våra onda handlingar. Och då hamnar vi i vägen för Guds handlande. Men att utrota människor, det är inte Guds önskan. Det är inte hans vilja. Det är inte det som han vill. Utan det är ondskan han vill åt. Hämndens Gud, som sagt. Ja, hämnd är också ett knepigt ord att sätta ihop med Gud, tycker jag. Gud som en hämnare. Men hämnd pratade Johan Gunnarsson om tidigare i våras på en livsnära kväll. Var det någon som var här då? Ja, några stycken. Det var en väldigt bra kväll. Ni andra missar den. Skyll er själva, den kommer inte tillbaks. Men hämnd pratar han om då. Det är ett sätt, tror man, eftersom det finns ju så starkt i oss att hämnas när någonting har skett. Att det finns i oss därför att det handlar om att återställa en balans. När någon har gjort fel mot mig så kan jag få ge tillbaka så att återställa balansen. Den första, så att säga, står i skuld till mig. Men hämnden ska inte vara varken mer eller mindre än det som jag blivit utsatt för. Alltså öga för öga, tand för tand. Vad som Johan sa, en väldigt egentligen väldigt schysst sätt att se på hämnd. För oss så låter det ganska brutalt. Och jag kan nog tycka att vårt rättssystem som vi har idag, där vi inte använder just det bokstavligt öga för öga, tand för tand, är ganska bra. Men det handlar om att vara proportionerlig. Och det är ju det som Gud lägger in här. Hämnden ska vara proportionerlig. Det handlar om att få till en balans. Den som har blivit utsatt ska bli gottgjord. Nu är vi människor lite dåliga på det här, eller hur? Vi ger gärna igen lite mer. Vi har gäng som gärna hamnar i blodiga vendettor. Därför att det är inte öga för öga, tand för tand. Utan har någon slagit mig så dödar jag din brorsa. Det är inte den typen av hämnd som Bibeln pratar om. Ibland kan vi kristna tycker jag också bli lite väl blodtörstiga och hämndgiriga. Men det är inte våran sak med hämnd. Det har vi bland annat i Romarbrevet 1 och 19. Utan det är, Gud säger, det är min hämnden, säger Gud. För det är han som kan ge ett straff som är proportionerligt. Och som inte ger varken mer eller mindre. Och så sagt, Gud hämnas inte för att han tycker om att förstöra eller förgöra. Men han sätter gränser för ondskan. Det är där det handlar om. Hans vrede och hans hämnd handlar om att sätta stopp. Nu är det slut, nu räcker det. För han hatar när vi utsätter varandra för det som är ont. Och han tillåter ett tag, men inte i längden. Så Guds vrede och Guds hämnd, det är ingenting vi behöver vara oroliga för när vi läser om i Bibeln. Det går inte mot bilden av en kärleksfull Gud. Utan den Guds vrede riktar sig mot ondskan i alla dess former. Och däremot till tröst för de som blir utsatta. Utnyttjade, slagna, förtryckta. Gud har inte övergett dem. Eller oss, kan vi säga. Men, precis som också står i Nahum 1. Han är sen till vrede. Så det kan dröja. Svaret, Guds svar kan dröja. Och det är ju för att han älskar oss människor. Även de som gör ont. Han vill ju att de, vi, ska göra bättring. Omvända sig. Omvända oss. Det är därför det tar tid. Så vill Gud hjälpa? Ja, säger Nahum. Gud vill hjälpa. För han hatar orättfärdighet, förtryck och all typ av ondska. Gud hatar när vi behandlar varandra illa, även i smått. Och då blir han vred så småningom och återställer balansen. Så slutsatsen är det här att också kan vi förstå när vi läser om att det handlar inte bara om Assyrien. Utan den här domen, det här sättet, det som Gud ger uttryck för i Nahum, det handlar om alla riken, alla personer, alla maktcentran som tar sin makt och förtrycker andra människor. Det kommer inte att bestå. Gud kommer att förstöra och förgöra det. Det ger hopp om någonting annat. Jag ska läsa Nahum 1 också. Vers 7 och 8 som är något av nyckelverserna i Nahum. Herren är god. En tillflykt på nödens dag. Han känner dem som flyr till honom. Men med en störtflod förintar han platsen där Nineve står. Och mörker förföljer hans fienden. Nahums profetia blir ett löfte om vår framtid. Att en dag kommer det som är ont att förgöras en gång för alla. Det kan dröja, för Gud älskar oss människor och vill ge en chans till omvändelse. Men det kommer att ske. Det har redan börjat uppfyllas i med Jesus när han kom några hundra år efter Nahum. Och vi vet att han kommer tillbaks ännu en gång då det här ska gå i uppfyllelse totalt. Det pratar Nahum också om. Tack Gud för Nahums bok. Tack för att du inte bara låter saker gå på och gå på och gå på. Tack för att du lovar att totalt utrota förtryck, död, nöd en gång för alla. Och att vi kommer få leva tillsammans med dig i en värld där det finns frid och harmoni. Där din kärlek får råda. Jag ber Herre att du ska hjälpa oss att stå upp, eller snarare stå emot det onda som finns runt omkring oss. Det förtryck som finns runt omkring oss. Och hjälp oss Herre att skärskåda oss själva så att vi inte blir en del utav ett system som förtrycker andra. Jag ber Herre för vår församling. Att vi ska bli en församling som lyser med din rättfärdighet och din sanning. Och som avslöjar det som är ont, det som kränker människor, det som trycker ner människor, det som binder människor. Hjälp oss Herre att vara en församling som bidrar till befrielse, upprättelse, helande på både kropp och själ och ande. Amen.